إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vi har kommit fram till kapitel 36 i den välsignade boken Riyadu Salihin av Imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Och där säger författaren Bab al-Nafaqatu ala al-Iyal, kapitlet att spendera eller att försörja över al-Iyal, att försörja al-Iyal. Och ordet Iyal översätts ofta till barn. Men Sheikh Uthaymeen säger att det är alla som man tar hand om, och det omfattar också fru och kanske till och med släktingar. Så ordet iyal är ett mer generellt ord än så. Detta kapitel kommer handla om mannens skyldighet att försörja sin fru, sina barn, sina släktingar, kanske sina föräldrar och de som han är försörjningsskyldig till. Och det är, som vi kommer att höra idag, en av de bästa av gärningar i islam. En av de bästa av sadaqat. De bästa formerna av almosa är just att spendera på sin familj och på sig själv. Författaren börjar som vanligt med att nämna ett antal koranverser och sedan ett antal hadither. Och den första versen som författaren nämner är en vers från surat al-Baqara där Allah azza wa jalla säger: "Wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Det åligger då fadern att försörja och att klä dem på tillbörligt sätt. Yani det är faderns skyldighet att klä och att försörja, att mata hans barn och hans fru på yani bil ma'ruf, på bästa sätt. Och denna aya är då ett bevis på att mannen är försörjningsskyldig. Allah subhanahu wa ta'ala säger också: "Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha." Surat Talaq, vers 7. Allah säger att de som har fått gott, de som har det bra ställt, ska försörja, eller de ska ge så mycket som de kan. Men den som då har det svårt ställt ska ge från det som Allah har givit honom. Allah kräver inte mer av en själ än vad hon kan. Den här versen är väldigt viktig när de lärda talar om hur mycket är det som mannen är skyldig att försörja sin fru och sina barn med. Då säger de att det går tillbaka till vad han kan. Det går tillbaka till vad han kan. Än om mannen är rik, han är miljonär, så är han då självklart skyldig att försörja sin familj på det sättet som Allah har givit honom pengar. Att han ger dem en fin bostad och så vidare. Men om mannen däremot har det svårt, han har det hårt, han har ingen bra ekonomi, då kräver inte Allah mer av honom än vad han kan. Han gör det han kan. Och han har ingen synd på sig. Och kvinnan kan inte heller kräva mer av mannen än vad han kan betala. Sen nämner författaren versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ فَهُوَ يَخْلِفُ فَهُوَ يُخْلِفُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ." Allah subhanahu wa ta'ala säger att vad ni än spenderar så kommer Allah att ersätta det. Surat Saba 39. Vad ni än spenderar så kommer Allah att ersätta det ni har spenderat. Mashallah. Och den här versen är generell. Det handlar inte om vad ni ger till er fru och era barn. Den är inte heller specifik för bara mannen, utan den är för alla muslimer. Vad du än skänker, om det är sadaqa, zakat, någonting gott, Allah kommer att ersätta det. I dunya eller akhira? Båda. Naam. Ahsantum. Allah kommer att ersätta i dunya. Allah subhanahu wa ta'ala säger i en hadith Qudsi, Ibn Adam, människa, ge och jag kommer att ge till er. Så när man öppnar sin ficka, man öppnar sin plånbok och delar med sig och ger till andra, så kommer Allah att skänka och ge dig ännu mer tillbaka. Och de lärde nämner också att Allah kommer att välsigna dina pengar. Allah kommer att ge baraka i dina pengar. Och sen sist men inte minst, Allah kommer att ge dig mera tillbaka i nästa liv. Och det är det viktigaste, att man får tillbaka i nästa liv. Och då är det inte så att jag gav 100 kronor och du får 100 kronor på domedagen. Lähä, kalla. Utan det är någonting mycket större än så. Profeten Muhammad a.s. han har nämnt att om man skänker en daddel, en tömmer, fi sabilillah, från rena pengar, alltså halal pengar, för Allah accepterar bara det som är halal, så kommer Allah att ta emot denna daddel med sin hand. Och han kommer att låta den växa hos honom, så som vi låter ett föl växa tills den blir stor. Men hos Allah kommer denna daddel att växa tills du finner den på domedagen stor som ett berg av belöning. Vad? En daddel blir hur mycket belöning på domedagen? Ett berg. Det är en daddel. Tänk er då personer som skänker 100 kronor, 1000 kronor, 500 kronor, en hel säck med mat eller ännu mera. Vad har han att vänta på domedagen? Så det finns jättemycket belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala för att skänka och att ge. Och man ska aldrig vara rädd för att ge. Det här är ett problem som många har. Att de faller i shaitans fälla. Shaitan har många fällor, eller hur? Ja, Kaidus shaitan. Han har många tricks och många fällor. Men egentligen, han har inget nytt. Allt han har är gammalt. Och det gäller bara att veta vad han sysslar med. Och han kommer i en ny skepnad. Men det är samma gamla saker. Allah subhanahu wa ta'ala säger Ash-shaytan wa ya'idukum al-faqr. Satan skrämmer er med fattigdom. När man säger hjälp fattiga människor, skicka pengar till våra flyktingar i Syrien, till fattiga i Syrien, då kommer shaitan säga nej, du har mycket utgifter, du måste köpa en ny soffa, du måste spara till en ny bil, du har inte råd. Eller hur? Shaitan kommer och skrämmer dig. Så, inshallah, nästa gång ska jag ge istället. Och sen nästa gång kommer shaitan med nya viskningar. Så man ska inte vara rädd, man ska ge. Och veta att det man ger finns hos Allah. Det är investerat i nästa liv och också i detta liv. Du ger i detta liv, Allah kommer att ge dig ännu mera tillbaka i detta liv. Och de pengarna du har kvar kommer Allah att välsigna också. Det är en annan viktig sak som många glömmer bort. Pengar handlar inte bara om att ha stora kapital. Utan det handlar om att ha baraka i sina pengar. Det finns folk som har stora kapital men deras pengar är fruktlösa. De är kanske till och med en förbannelse mot dem. Medan det finns folk som har mindre pengar, men mashallah, det är baraka i pengarna. Och de kan göra mycket khair med pengarna. Och Allah skyddar och bevarar deras pengar. Så tänk på detta. Att när man ger så får man mera tillbaka. Och man ska inte vara rädd för fattigdom. Och det var också så som profeten Muhammad var a.s. brukar han vara rädd för fattigdom? Kana yu'ti man la yakhsha al-faqr. Som de sa, att han gav utan att vara rädd för fattigdom. Han gav till och med det sista han hade. Hans fru gav det sista hon hade och så vidare. Ja, hans hushåll var inte rädda för fattigdom. För de visste att Allah, han är Razzaq, den som försörjer. Allah kommer inte att låta oss svälta. Allah kommer att försörja oss. Så det är den inställningen man ska ha. Sen så nämner författaren ett antal hadither i detta kapitel. Den första hadithen är en hadith som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: en dinar som man skänker fi sabilillah, och en dinar som man skänker för att fria en slav, och en dinar som man skänker till en fattig, och en dinar som man skänker till sin familj, den av dem som har den största belöningen är den som man gav till sin familj. Och denna hadith finns i Muslim. Mashallah. Han nämner profeten alaihi salam fyra olika saker som folk ger till. Och vad säger han? En dinar. Ett mynt som man hade förr i tiden. En dinar som man skänker fi sabilillah. Yani vad betyder det? Riktig jihad fi sabilillah. Eller en dinar som man skänker för att fria en slav. Faqqu raqaba, en av de bästa avgärningar. Eller en dinar som man skänker till fattiga. Eller en dinar som man skänker till familjen. Yani du går och handlar på Willis, du investerar i familjen och så vidare. Betala hyran. Vilken av dessa sadaqa är bäst? Den som du ger till familjen, sa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och det här bevisar subhanallah att det finns mera belöning och det är mer kärt hos Allah att skänka till sin familj än att skänka pengar fi sabilillah till fattiga och till att fria slavar. Subhanallah. Varför? Ikhwan, varför är det mera kärt hos Allah? Är det någon som vet? Kom igen. Det är inte så svårt. Omar. Ahsant. Athabak Allah. Det är obligatoriskt. Du är försörjningsskyldig till din fru och dina barn. Men du är inte skyldig att skänka till de andra tre. Det är fard kifaya. Det räcker med att några gör det. Och vi har den generella principen i islam. Att det som är obligatoriskt är alltid bättre än det som är frivilligt. Som profeten Muhammed sa, alaihissalam, att Allah säger, det finns ingenting som jag älskar mera och som för en tjänare närmare till mig än de saker jag har gjort obligatoriska. Och sen fortsätter tjänaren att närma sig mig med de saker som är frivilliga. Så ha den här generella principen att det som är obligatoriskt i islam är alltid bättre än det som är frivilligt. Taib. Så mashallah, att ge till sin familj är här då bättre än att skänka till andra ändamål. Och han nämner ulema, som Sheikh Uthaymin och andra, att folk, shaitan ibland lurar folk. Shaitan lurar folk. Han kommer till någon människa och säger att du måste hjälpa fattiga, du måste göra si, du måste göra så. Och han skänker, han ger. Men han glömmer bort sin egen familj. Betalar hyran, köper nya kläder till sina barn, har mat i kylskåpet, köper medicin till familjen. Saker som han är skyldig att ge, ger han inte. Men han ger till fattiga och andra syften och tänker att han gör någonting gott. Han gör någonting gott, men han försummar sin egen familj. Genom han gör någonting frivilligt på bekostnad av det som är obligatoriskt. Och han är skyldig att försörja sig själv och sin familj. Först sina egna utgifter och sen sin familjs utgifter. Och han nämner ett annat vanligt exempel, Sheikhen, att en person till exempel, han har inte så mycket pengar, han är skuldsatt. Han är skuldsatt och han går och ger pengar i sadaqa och tänker att han gör någonting gott. Var skulle han egentligen lägga pengarna? På att betala sin skuld. Ja? Personen vill ha sina pengar tillbaka. Förstår du? Personen som har lånat ut pengar till dig vill ha dem tillbaka. Så där har du någonting obligatoriskt. Då har du någonting obligatoriskt medan du istället väljer någonting frivilligt. Och det är så shaitan ofta gör. Att han försöker få dig att lämna obligatoriska saker. Inte bara att han försöker få dig att lämna dem och göra någonting haram. Lämna dem och göra någonting som är sunna. För du sjunker, yani får mindre belöning. Taib. Och du kanske till och med får synd för att du då har försummat någonting obligatoriskt. No. Sen så nämner författaren en hadith från Abi Abdillah eller Abi Abdirrahman Thauban, Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, den bästa dinar, den bästa pengen är den som mannen yunfiqu rajul, nam afdalu dinar yunfiquhu rajul dinarun yunfiquhu ala ayalihi. Den bästa pengen är den pengen som mannen skänker på sin familj. Och en dinar som han skänker och investerar på sitt djur, fisabilillah. Och en dinar som han skänker på hans vänner som är fisabilillah. Och denna hadith finns också i muslim. Så här sa profeten Muhammed alaihissalam också liknande. Att den bästa pengen man investerar och skänker är den som man ger till sin familj. Och sen kommer den som du ger fisabilillah till ditt eget riddjur. Om en person ska ut och försvara islam och strida för islam, riktig jihad, så måste man ju ha gärna kanske vapen eller häst eller vad det nu är för någonting. Och då måste man investera på dem. Man måste ha någonting bra. Det är också en av de bästa av sadaqa. Och sen den som man skänker till sina vänner eller till andra som du också ska försvara islam och muslimer. Sen så berättar författaren en hadith från Abu eller Salama radiyallahu anha, där hon sa: jag sa ja Rasulullah, helli fi baniya Abi Salama ajrun, har jag någon belöning om jag skänker pengar till Bani Salama, eller till Bani Abi Salama, till dessa barn? Får jag några pengar om jag skänker till dem? Jag ska inte lämna dem att de ska gå till höger och vänster. De är mina barn. Och då så sa profeten alaihissalam: naam, du får ajr, belöning för detta. Du får belöning för det som du spenderar på dem. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Den här kvinnan frågade om de här barnen som hon försörjde. Hon kallade dem för sina barn. Och hon sa att hon inte ville att de skulle gå till höger och vänster. Gärna att de skulle behöva springa och kanske tigga eller leta efter pengar och så vidare. Gärna, jag försörjer dem istället. Jag tar hand om dem. Se till att de får det de behöver. Får jag belöning för detta? Och då så sa profeten al-Islam: naam, ja, du får belöning för detta. Så här finner vi att även kvinnan som spenderar på barnen får belöning för det som hon ger. Det är inte bara för männen, utan det är också för kvinnan. Hon får också belöning för det som hon ger. Sen nämner författaren hadith Abis Sa'd ibn Abi Waqas radiyallahu anhu i den långa hadithen som vi nämnde i det första kapitlet i denna bok. Och där så sa profeten alaihissalam till honom att vad du än spenderar, vad du än skänker och där du söker Allahs ansikte, så kommer du att belönas för detta. Till och med den maten du stoppar i din frus mun. Till och med den maten du stoppar i din frus mun. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Mashallah. Vad sa profeten alaihissalam? Att allt som du spenderar får du belöning för. Men han nämnde ett villkor. Och det är att man spenderar för vem? För Allahs skull. Man har ikhlas i det man gör. Man spenderar för Allahs skull. Och det är ett villkor som gäller allting i islam. När man ber, så ber man för Allah. När man fastar, fastar man för Allah. När man skänker, skänker man för Allah. Och så vidare. Man måste ha ikhlas. Så du belönas för allt som du ger. Till och med den maten du stoppar i din frus mun. Subhanallah. Här säger vissa ulema, yani, man brukar inte stoppa mat i sin frus mun, men det kan vara att man leker. Yani, det är på skoj. Yani, du tar en köttbulle och stoppar i din frus mun när ni äter eller någonting sånt. Yani, på ett sånt sätt i alla fall. Det du ger din fru får du belöning för. Subhanallah. I en liknande hadith som berättas från al-Irbad, så sa profeten alaihissalam att en man som ger sin fru vatten kommer att belönas för detta. Ja? Om han ger sin fru vatten, eller han ger sin fru dryck från hans egendom, så kommer han att belönas för detta. Så al-Irbad gick hem till sin fru, gav henne vatten och berättade hadithen han hade hört från profeten alaihissalam. Ja, till och med en sån sak, du går till Willys, köper mjölk, juice, serverar, du får belöning för det, mashallah. Minsta grejerna, en brödbit, allting belönas du för, om du har uppriktighet. Och här finner vi också, subhanallah, hur måna sahaba var på att praktisera sunna. Profeten alaihissalam säger att om du, ja, ni spenderar och till och med ger din fru vatten, får du belöning. Vad gjorde han för någonting? Han satt inte och skrev ner i sin bok och sen gjorde han ingenting. Nej, han gick direkt hem och gav sin fru någonting att dricka. För han ville praktisera det han hade hört från profeten al-Islam. Och sen inte bara praktisera, han ville också berätta till sin fru. Mashallah, jag får belöning för det här. Profeten sa, al-Islam, mashallah. Hadith 299 från Abi Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu, att profeten alaihissalam sa: "Idha anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fahiya lahu sadaqa. Om en man skänker eller ger någonting till sin familj och försörjer dem och han samtidigt yani hoppas på belöning, så är det sadaqa för honom. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Liknande som innan. Yani om du, det som du ger din familj, det är hyran, det är kläder, det är mat, medicin, allt möjligt. Om du har ihtisab, vad menas med ihtisab? Att man förväntar sig belöning från Allah subhanahu wa ta'ala. Man förväntar sig belöning från Allah. Om man gör det för Allahs skull, så belönas man för detta. Och det är en sadaqa. Det är almosa. Alla dessa hadither handlar om belöningen som finns i att försörja sin familj. Och när man talar om belöning så brukar det kallas för tarib, att man uppmuntrar. Gör du det här så får du det här. Men vi har också något som heter tarhib, att vi också avskräcker folk. Och därför nämner författaren hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Kafa bil mar'i ithman an yudai'a man yaqut." Det räcker som synd för en man att han försummar de som är under honom. Och en liknande hadith sen, att det räcker som synd för en man att han håller tillbaka det som han är skyldig att ge. Och dessa båda hadither är autentiska. Yani det är en synd för mannen att han försummar. Han struntar i att försörja hans familj. Det är en synd. Och om det är en synd, då förstår man att motsatsen är en plikt. För att någon kanske säger så här, men det är rekommenderat att försörja sin familj. Någon kanske säger så, det är sunna. Kvinnan kan jobba, mannen kan jobba. Vi delar ekonomi och hit och dit. Det är inte wajib. Ja, det är inte wajib, okej? Okay? Då frågar vi den här mannen som säger det inte wajib. Profeten Al-Islam sa att det är synd när mannen struntar i att försörja sin fru. Hur kan det bli en synd att lämna någonting som är sunna? Nej. Det blir en synd om man lämnar någonting som är obligatoriskt. Eller hur? Rent logiskt. Så subhanallah, mannen har synd på sig om han inte försörjer sin familj. Vem? Ithn. Om han inte försörjer sin familj. Och det här är viktigt, Ikhwan. Mycket, mycket viktigt. Och jag har märkt att många äktenskapsproblem handlar om detta. Det handlar om pengar. Att mannen inte försörjer kvinnan. Mannen sitter hemma och kvinnan går och jobbar. Det finns sådana här fall. Kvinnan jobbar, mannen sitter hemma. Kvinnan försörjer mannen. Subhanallah. Ibland, nej, det kanske blir så, mannen hittar inte jobb och så vidare. Men generellt, det är mannen som ska jobba. Det är mannen som ska försörja. Vet ni, vissa av ulema, de säger till och med att om mannen inte försörjer och kvinnan tvingas att betala, så är han skyldig att betala tillbaka allting. Genom hon inte ger. Hon kan ge som en gåva. Det är sadaqa för henne. Men om hon säger nej, det är min hak. Du ska betala. Då är han skyldig att betala tillbaka varenda krona. Subhanallah. Så tänk på detta, islam. Kvinnan är hemma. Ingen man ska tvinga sin fru att gå ut och jobba. Vill hon, om jobbet är halal och du tillåter, det är inte stör barnuppfostran, det är inte stör att hon, hennes hushållssysslor och så vidare, så är det tillåtet. Men det är absolut inte hennes plikt att gå ut att jobba. Förstår ni? Utan det är din plikt att gå ut att jobba. Och hennes plikt är att vara hemma och ta hand om hemmen och barnet. Bäst. Allah al-musta'an. Författaren nämner också en hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "Det finns ingen dag. Det finns ingen dag. Ma min yawmin. Det finns ingen dag som börjar förutom att två stycken änglar sänds ner från himlen. Och den ena säger: Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Och Allah, ge och ersätt den som skänker. Och den andra ängeln säger: Allahumma a'ti mumsika talafa. Och Allah förstör och begränsa för den som är snål. Eller för den som håller tillbaka. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så varje dag på morgonen så kommer dessa två änglar ner. Och de gör dua. Tror ni deras dua är besvarad? Den är besvarad. Den ena gör dua för de som skänker. Och den andra ängen gör dua mot de som håller tillbaka. Som inte ger det som de borde ge. Så den första ängen gör dua att Allah ska utöka, ersätta och ge till den som skänker. Och det var det vi talade om i Koranversen. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Att det som ni ger kommer Allah att ersätta. Här gör änglarna dua att Allah ska ersätta det som man ger. Och deras dua är besvarad. Inshallah, man får tillbaka i dunya och man kommer också att få i nästa liv. Och den andra ängen gör dua att Allah ska förstöra, förgöra ekonomin för den som håller tillbaka. Så personen som är försörjningsskyldig men inte betalar och sitter och lagrar pengar på kontot. Tror ni att han kommer få baraka sina pengar? Nej, det kommer gå åt skogen. Han kommer inte lyckas med det han vill. Och Allah al-musta'an. Man ska inte vara snål. Man har hört historier om män som inte ens vill köpa strumpor till sin fru. Och liknande saker. Det är en skräckhistoria. Som han Allah. Och det är inte så en muslim ska vara. Allah al-musta'an. Sen så nämner författaren den sista hadithen i detta kapitel. Och den sista hadithen för idag. Där så säger Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: "El-yadul ulya khayru min al-yadis sufla." Den övre handen är bättre än den underhanden. Och börja med dem som du är skyldig att försörja. Den bästa sadakan är den som man ger när man har det, när man yani har precis så att det går runt. Och den som har wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah. Och det här ordet på svenska wa man yasta'fif, yani den som är avhållsam. Vi ska förklara hadithen sen. Kommer Allah att göra avhållsam. Och den som är oberoende kommer Allah att göra oberoende. I denna mäktiga hadith som finns i Bukhari så säger profeten a.s. att den bästa handen är den givande handen. Den givande handen, den övre handen är bättre än den undre handen. Vad menas med detta? Att den som försörjer, den som ger är bättre än den som tar. Ibn Hajar al-Asqalani säger att vi förstår av dessa hadither att det finns, jag tror han nämner fyra olika händer. Fyra stycken olika händer. Han säger den bästa är den försörjande handen. Den försörjande handen. Efter den så kommer handen som inte tigger. Som inte frågar. Och till och med om han får, han vill inte ens ha. Yani han är muta'affif. Han är oberoende. Taib, han förlitar sig bara på Allah. Och sen har vi den tredje handen, den som tar och får utan att fråga. Utan att fråga. Han har inte bett om någonting. Någon kommer att ge honom. Jazakallah khairan. Det är okej. Och sen så kommer den sista handen och det är den tiggande handen. Den tiggande handen och den snåla handen. Ja. Den tiggande handen, den som ber och den som är snål. Så hur var händerna? Den bästa handen är den försörjande. För Allahs skull. Och sen handen som inte vill ha någonting av någon. Han är oberoende. Och sen den som tar utan att ha frågat. För profeten Muhammad al-Islam, han sa till sahaba, han sa till Omar, om det kommer någonting till dig utan att du har frågat eller bett om det, så ta emot det. طيب. Men, yani, tigg inte av folk. Det finns många hadither som avråder från att tigga. Och sen så kommer då den lägsta handen, den som tigger och den som är snål. Alltså det är två olika händer då. Och jag vill också påpeka att det är tillåtet att tigga om man är i nöd. Genom om man är i nöd och inte kan klara sig, så är det tillåtet att tigga. Men har man pengar att klara sig, så får man absolut inte tigga. Profeten Muhammad a.s. har nämnt i flera hadither att den som gör det, tigger fast han har pengar, öppnar dörren till fattigdom. Och han kommer att komma på domedagen utan kött på ansiktet. Han kommer att komma på domedagen utan kött på ansiktet. Må Allah skydda oss. Den här hadithen säger att den bästa handen är den försörjande handen. Och den hadith som ulema också nämner är en uppmaning till alla muslimer att arbeta. Ja, att arbeta. Och att inte vara beroende av bidrag. Och det här är viktigt, ikhwan. Jag vill betona det. För det finns tyvärr mycket folk i Sverige som nöjer sig med bidrag. Jag säger, kallas, jag behöver inte jobba, jag är hemma, jag chillar, jag sover och jag får pengar. Det är fel. Det är inte så. Det är förnedrande. Du går till socialen, du fyller i papper, du skriver om ditt liv, de granskar ditt bankkonto, de ska skriva hur mycket du äger och så vidare. Det är förnedrande om du är ärlig. Om du är ärlig. Om du ljuger, då ska vi inte ens tala om hur förnedrad du är. Om du går och ljuger för att få dessa pengar, Allah al-musta'an, då är det otroligt skamligt. Och det är skämmigt man hör om muslimer som är praktiserande, men som ljuger för svenska staten. Mannen och kvinnan, de vill ha lite mer pengar. De går och ljuger och säger att de har skilt sig. De är båda bidragstagare. De ljuger att de har skilt sig, fast de inte har skilt sig. Och de måste få en egen lägenhet. Så de får en till lägenhet av SOS som de hyr ut svart. Och tjänar 2 000-3 000. Audubillah. Halal eller haram pengar? Haram pengar. Du ljuger. Och subhanallah, inte bara du ljuger. Du säger att du har skilt dig från din fru. Och profeten al-Islam, han sa att det finns inget skoj när det kommer till att skilja sig. Om du säger att du är skild, då är du skild. För vad? 2 000-3 000. Och sen kanske du lever med din fru haram. För att få 2 000-3 000 haram pengar. Och sen mashallah, du säger du är praktiserande muslim. Kvinnan har värsta hijab och allting. Vad är det här för någonting? När blev det halal i islam att ljuga? Det är inte halal i islam att ljuga bara för att de är kuffar. Det här var exakt det som judarna sa. Laysa alayna fil ummiyina sabil. Ja, de sa vi, yani de här typ araberna, vi har ingen skyldighet mot dem. Vi kan ta deras pengar typ. Det är halal. Ja. Förstår ni? Det är inte så man ska vara som muslim. Brukade profeten al-Islam bedra kuffar i Mekka? Gjorde han det? Taib, när han fick makt i Medina, brukade han bedra kuffar då? Nej. Alltid ärlig i sitt handlande. Subhanallah. Och vad ger det för slags bild av islam när man går och ljuger på det här sättet? Du kommer till socialen gravid. Så jag har varit skild i flera år. Och du har värsta hijaben. Ja, men hur blev du gravid? Eller hur? Och därför jag hörde, det var någon kommun i Sverige, de var smarta. De misstänkte. Aha, du har skilt dig. Okej, hämta din man, din exman då, som du säger att det är. Du kommer. Och när de kom dit på möte så satt imamen där. De hade hämtat imamen från moskén. Och de sa till mannen, vi vill att du säger att du är skild från din fru. Framför imamen. Och då blev han helt ställd. Nej, det kan jag inte göra. Och då förstod de att det var fake. Ja. Förstår ni vad skämmigt? Pinsamt var det. Allah musta'an. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Så alla kulli hal, muslimerna ska arbeta. Och det är också en sak som Sverigedemokraterna säger, vad? Att vi kommer hit och tar bidrag. Och det ska inte vara så. Det ska vara tvärtom. Vi kommer hit, vi bygger upp Sverige, vi bygger upp samhället. Vi, yani, är grunden till ärlighet, till minskad kriminalitet, till god moral och allting gott i samhället. Det är så det borde vara, eller hur? Inte att vi kommer hit och sen marschallar bidrag, brott, moral, botten och så vidare. Nej, utan subhanallah, vi muslimer, kuntum khaira ummatin. Allah säger att vi är de bästa av folk som kommer till folket. Det måste vi också leva upp till. Eller hur? Man är inte bara bäst för att man heter Mohammed eller Abdallah, utan bäst blir du av att ha rätt aqida och göra goda gärningar. Och sen så säger profeten alaihi salam i denna hadith att börja med dem som du är skyldig att försörja. Börja med dem du är skyldig att försörja. Och det lades till i en annan hadith. Din moder, din fader, din syster. Och den närmaste och närmaste och så vidare. Så man är försörjningsskyldig till sin fru, sina barn och också sina föräldrar och syskon om de är fattiga. Om de inte har någonting, kanske de bor i hemlandet, de svälter. Och du har pengar i Sverige, då är du också skyldig att hjälpa dem så att de klarar sig. Nej. Och sen så sa profeten al-Islam att den bästa sadaqan är den som man ger när man precis har kvar yani, de pengarna som man har tjänat. Du har försörjt din familj och du har kvar lite grann. Att du skänker från de pengarna är från den bästa av sadaqan som finns. Du behöver inte skänka allting, men att man skänker. Många tänker att nu det är löning om några dagar, jag har inte mycket pengar kvar. Jag har bara 500 spänn. Jag kan inte ge någonting. Nej, du kan ge. Du kan ge 100 kronor, 200 kronor. Köpa lite enklare mat. Skippa en kaffe, skippa en kebab eller någonting. Och alhamdulillah, du hjälper folk. Kanske rädda någons liv till och med. Så tänk på detta. Och sen så sa profeten alaihi salam: "Wa man yasta'fif yu'iffuhu Allah." Allah kommer att göra personen som är oberoende och avhållsam oberoende. Vad menas med det? Vad man ger sta'fif, yani personen som kämpar i att inte fråga någon. Han kämpar i att inte tigga. Och han kämpar i att bara tjäna halal. Eller iffa kan betyda många saker. Men här betyder det att han vill inte ha haram. Han vill inte ha bidrag. Han vill inte ha ett haramjobb. Han vill inte tigga av folk. Han har tålamod. Han håller sig borta från allt detta. Allah kommer att göra honom oberoende. Genom Allah kommer att försörja honom. Allah kommer att hjälpa honom. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِيهِ اللَّهِ. Och den som är oberoende eller nöjd med det han har fått kommer Allah att göra nöjd. Han har al-qana'a. Han är nöjd och tacksam över alla de gåvor Allah har givit honom. Han är inte otacksam. Den här personen kommer Allah att ge rikedom i hjärtat. Allah kommer att få honom att må bra. Som profeten Muhammed sa alaihissalam, att rikedom är inte att äga mycket saker. Rikedom är att vara nöjd med det man har fått. Och han sa, var tacksam så kommer du vara den rikaste av människor. Det här är den sanna rikedomen. Att vara tacksam över det goda man har fått. Och wallahi ya ikhwan, vi måste ständigt också påminna oss själva att vi lever i khair. Vi lever idag i överflöd. Om ni läser om Salafs liv, om ni läser om profeten Muhammeds liv alaihissalam, de hade inget kylskåp. De lagrade och bunkrade inte mat som vi gör. De hade ingen Willis, de hade ingen Ica. Nej, wallahi, de hade knappt mat för dagen ibland. Det gick ibland månader och profeten alaihissalam, han åt bara dadlar och vatten. Ibland åt han torrt bröd. Ibland låg han och yani, vred sig av hunger på marken nästan. Knöt sten på magen för att inte känna av hungern. Har ni hört det? När man grävde Khandaq, vallgraven i Medina. Det var hunger, det var iskallt, det var storm. Och de jobbade. På flera dagar hade profeten inte ätit al-islam. Binder en sten runt magen för att känna sig mätt. Subhanallah. Och idag har vi också muslimer världen runt som svälter. Nu i Syrien och så vidare. Så alhamdulillah, man ska vara tacksam. Wallahi. Vi har så mycket khair. Sånt överflöd. Vi köper vad vi vill. Vi äter vad vi vill. Ja? Vi till och med slänger mat. Subhanallah. Må Allah förlåta oss. Så man ska vara tacksam. Hela tiden säga alhamdulillah till det goda man har fått. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Er Herre ropade ut, om ni är tacksamma så kommer jag att ge er mer. Så man måste ständigt vara tacksam över alla de gåvor som Allah subhanahu wa ta'ala har gett oss. Alla dessa otroliga gåvor som vi har fått. Hela tiden vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Och vi avrundar därför idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.